Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
En podcast från Aftonbladet.
I come from a generation of pain where murder is minor. Rebellious and Margiela's will ship you for designer. Belt buckles and clout overseal us if prone to violence. Make the wrong turn, be it will or the wheel alignment. Residue burned, mist of inner city. Miscommunication to keep homie detective busy. No protection is risky. Desensitized, I vandalized pain. Covered up and camouflaged. Get used to hearing arsenal rain. Analyze, risk your life, take the charge. Johanna, ursäkta för ett jävligt svagt flow, men...
Stormsteak, tänkte jag, var det?
Det där var Kendrick Lamar. I come from a generation of pain where murder is minor. Rebellious
and more jealous that chip you for designer. Aha, sådär.
Rykande het, i alla fall när vi spelar in släpp, en singel som han släppt, han släpper album i veckan, och just den här låten då, The Heart Part 5, har knockat mig totalt, fullkomligt briljant, lysande musikare.
Du är inte för gammal för hiphop.
Nej, det var väl det jag sagt egentligen.
Absolut inte, jag gick själv på Kendrick Lamar för bara ett par, några år sedan i Paris, och kände mig, om inte yngst, så i alla fall absolut inte så gammal som man kan få för sig ibland.
Inte yngst, men tyngst.
Ja, exakt så.
Ja, jag gick ju också på Kendrick Lamar i Marseille något år tidigare, fast kommer dit och det var inställd spelning. Det är skillnaden mellan mig och dig på något vis.
Men det är då man har Rolf Lundell.
Just det, även en... jag tänkte att också med lite god vilja och ganska mycket felhörning så kan man ju sådär skoklämma in den i fotbollskontexten också. Han säger, eller sjunger, get used to hearing Arsenal rain, analyze, risk your life, take the charge. Get used to hearing Arsenal rain, analyze, risk your life, take the charge. Och på torsdag kväll så är det ju North London Derby, Tottenham mot Arsenal, och Kendrick håller ju på Spurs som bekant.
Nej.
Bitch, don't kill my vibe.
Obekant för mig.
Ja, nej, alltså som det blir i sociala medier eran. Han har syns med Spurs gear på sig, med Tottenham tröja och så. Det räcker ju för att man ska claima honom som,
ja, just det,
som Tottenham for life.
Ja, just det. Det är som de här svinsmarta föräldrarna som tar liksom en bild med de 15 största fotbollströjorna med sin unge när de har fattat det här. Det här kanske är en talang. Eller kanske innan man ens vet det.
Som Bolsonaros föräldrar, ungefär så.
Ja, exakt. De bara, Jair, nu är du ändå 60. Ska vi inte bara bränna av några bilder med flamenco, Botafogo, Grêmio och så vidare?
Klart man ska.
Ja, se där. Det var, du fyller med mig så mycket ny kunskap här, Simon. Jag visste varken om att han hade synts i Spurs-sammanhang eller att han rappade om Arsenal. Men var det, jag fattar inte om det var... riktigt en regnmetafor, eller var det laget?
Nej, det är väl arsenalen snarare som regnar, tror jag.
Det var lite så, ja. Det var min tolkning också.
Jobbar inte så mycket. Men Drake däremot tror jag har varit igång och fotbollsrappat på riktigt. Det var det mer Messi och Ronaldo, allt vad det var. Mitt emellan allt.
Definiera på riktigt.
Ja, mer tydligt, mer icke mellan raderna, så att säga.
Ja, förstår.
Så är det. Du, fotbollsvis då, har det hänt något?
Har det hänt något? Det har det väl sannolikt, va? Det börjar ju dra ihop sig lite.
Det är inte så att jag undrar om det har hänt någonting i fotbollsvärlden. Det har det såklart, men i den del där du eventuellt har varit delaktig, kanske inte så mycket.
Nej, alltså jag har på något sätt smalnat av mitt följande nu till Serie A egentligen, slutstiden där, som det är så satans spännande. Och lite kanske fortsättning på det vi pratade om förra veckan när vi tecknade Mino Raiolas runa. Mm. Lite det här att man också tittar in på Milans matcher för man vill se hur Zlatan ser ut. Alltså inte hur han ser ut fotbollsmässigt utan hur verkar han må liksom. Hoppas han inte är suicidal och så vidare.
Nej, men det känns som att Pioli också är så oerhört noga med att hylla honom hela tiden. Att den store ledaren, lite samma som det var med landslaget också. Att det handlar om att tala om hur viktig Zlatan är fast han inte är viktig på det sättet längre.
Mm. Ja, visst. Visst. Så att det var väl det som hände i helgen, att jag småspannade in Milan. Och konstigt nog andades ut också när de tog sina 3 poäng och har fortsatt slagläge då i slutstriden.
Var det alltså, som jag, att du också blev lite glad över att Zlatan fick lite speltid?
Ja, men alltså helt och hållet. Allt det här som jag inte har känt från dem under ett helt arbetsliv kommer ikapp mig nu liksom. Roligt att det går bra och hoppas du ska få vinna den här titeln och så. Nej, men jag tror att det är väl lite, dels är det ju faktiskt, det lät som ett skämt, men det är ju inte hela den här Raiola-grejen. Jag ska väl för fan inte byta uttal nu. Så
Nej, stay steady. Nej.
Och sen också att man kanske börjar känna att det skulle vara en, för sagans skull, skulle det vara en riktigt toppen avrundning liksom, att få vinna Serie A. Då kan han sluta sen, vilket jag tror att han kanske gör liksom. Om det blir, ja, det kanske han gör oavsett, men det vore väldigt dramaturgiskt fint på något sätt. Och ja, också lite där att jag vet inte, det man kanske är blödig bara. Man kanske bara börjar bli gammal och blödig.
Alltså det är väl mer så att man för första gången verkligen kan relatera fullt ut, alltså att det finns en resonans i ens eget liv. Det var väldigt svårt att känna den resonansen för 10 år sedan när Zlatan var bäst i världen, om man själv så att säga inte var det.
Ja, just det.
Men det där maldet och tempo-narrativet att nu är det på väg att ta slut, det känns som det håller på att ta slut, som Stig Larsson skadade. Det kan man ju, kan alla relatera till på något sätt.
Ja. Nej, det stämmer nog. Det är väl det är nog precis den känslan, att det blir liksom en sån kollektiv önskan om att Zlatan ska få det här avslutet då. Jag tror att många kände det kanske med Totti till exempel också, eller Maldini, alltså alla de där de gör sin sista match till exempel, så vill man att det på något sätt ska få gå vägen, för alla tjänar på en bra historia. Alltså jag menar, jag tror inte att inte supportrar sitter och håller på Milan, så är det ju såklart inte. Men som lite neutral betraktare så, och svensk då.
Alltså jag undrar lite om det skulle vara så att Zlatan talar om att om det här är mina sista matcher i karriären. Om det skulle bli, men Italien som är oerhört duktig på att alltså, sluta Maldini, så kan till och med Curva Nord, alltså Interisti, kör upp en banderoll där man hyllar honom, tack för, du har varit vår fiende, men tack för alla år eller så. Zlatan är inte knuten till klubbar på riktigt det sättet, även om han då är såklart mest knuten till Milan. Och om, alltså vilken, hur följden hade blivit, hade han fått den sorts hyllningar från, även från annat håll?
Ja, det tror jag.
Jag vill också tro det, att det är så, att alla skulle på något sätt tacka för showen.
33 trophies, 564 goals, 222 assists in the span of 21 years. Zlatan is larger than life, and so is his legacy. Hated by some, adored by many, but ignored by none. Zlatan Ibrahimovic, one of a kind.
Det är jag helt säker på. Jag tror också att hans, alla antipatier som har funnits och finns mot Zlatan, de har ju lite suddats ut just av det skäl du nämner, att han har inte varit liksom trogen någon klubb, så det blir inte heller ett, jag tror att det är svårare då, gör mer ont kanske för Lazios supporter att hålla liksom, göra en Totti banderoll, vilket de ändå gjorde för att visa respekt och så. Här blir det är ju inte någon tydlig antagonist till Zlatan. Ja, det är väldigt många enskilda då, men det är inte så en speciell klubb som har varit extra utsatt eller så.
Manchester City kör upp den stora banderollen.
De bara, Den gamla ärkerivalen Zlatan Ibrahimovic.
Ja, men det finns någonting där. Och det där, det är väl värt att nämna också. Men vi pratar mycket om att hylla den svenska supporterkulturen. Och jag tycker att den biten finns fortfarande kvar. För ett steg kvar att ta för svensk supporterkultur. Att kunna någon gång hylla en motståndare på det sättet. För att utifrån insikten att hyllar du som, ja, jag vet inte, djurgårdare Per Karlsson i AIK eller så, eller Daniel Tjärnström, så betyder det också att du hyllar dig själv, att du lyfter dig själv över och ovanför. Jag tror inte att det har hänt än på det sättet. Men jag välkomnar dem öppna armar om det skulle komma någon gång.
Det är mer typ att Lazio-supportrar skulle stå och ropa alla rensa fisk i Roms innerstad.
I Trastevere.
Ostia, ja, exakt. Ja.
Alla rensat torsk i Trastevere.
Vad har hänt i ditt fotbollsliv då?
Nej, men det är väl ganska mycket sådär påputtrande.
Nej,
men det händer och händer. Det är okej, va? Det är inte den bästa veckan, inte den sämsta heller. Jag menar, det är putra på och så, och det är allsvenskan. Och, ja, ungefär så är det. Men det är inte det sämsta, det är verkligen inte det sämsta. Jag njuter för fulla drag. Jag kan känna lite en sorg apropå på Zlatan, att det där att jag reser inte för närvarande på grund av anledningar. Men jag vet att när Zlatan vann guldbollen någon gång och jag åkte ner till Paris och ägnade en hel match, liksom vaskade en hel match, för jag tittade enbart på Zlatan under en hel match med PSG. Och att jag hade velat göra precis samma sak nu, alltså titta på dem en hel match med Milan på bänken.
85 minuter på bänken, ja, precis.
Ja, för att se allt, se varje liten nyans, varje liten skiftning, varje liten rörelse. Det hade varit spännande, tror jag. Jag tror att jag kan säga ganska mycket.
Du efterlyser en Zlatan kam, det har ju funnits i hans karriär.
Precis, nu vill jag ha det mer än någonsin, känner jag. Faktiskt. Det är väl det. Annars så har jag sådär roats, eller blivit varm i hjärtat, eller filled up my senses av den franska cupfinalen faktiskt. Som gav mig allt det som jag vill ha av en cup och egentligen av fotboll också.
Gav dig din morgon och din dag och så vidare.
Och allt, precis så var det. Nant mot Auxerre Nice på Stade de France. Och ska väl teckna lite bakgrund för att förklara exakt vad det var som den gjorde, vilken klang den gav, eller hur klangbotten ser ut. Och det är att man backar ett år och talar om att då var Nantes som är en av de absolut stora franska klassiska klubbarna. Framförallt väldigt, väldigt stora på 90-talet med ett otroligt lag och ett epokgörande spel, tror man kan säga. Då, Che à la Nantes, som man fortfarande pratar om. För ett år sedan så var de totalt i förfall. De var på väg att åka ur ligan. Hade då sin tredje tränare för året, varav en hade varit då Dominic, säger väl allt.
det var så misslyckat det hans.
Vem kunde tro det?
Nej, vem kunde ana också att han satte allt det han hade, men att ändå sätta det på spel, har en ganska så liksom skön tillvaro och kommentera lite matcher i en svensk radiokanal. Sitta i L'Équipes TV med sin fru eller flickvän som programledare och mamman till hans barn, och var liksom totalt i sin comfort zone och känna att ja, det där att träna fotboll var kanske inte för mig, men det här i alla fall. Och sen så, ja, nej, det var ju en konstig chanstagning. Jag tror att de har gjort slut förresten, Simon.
Jaha, det var väl på tiden. Det är väl inget. Raymond Domenech är säkert en förträfflig människa. Jag tror det. Han ska bara kanske inte träna fotbollslag på 2000-talet. Han var i alla fall en av dem. De som klubb och kanske ännu mer som lag så plågades de fortfarande av det här traumat efter Emiliano Salas tragiska flygkrasch. Han kraschade på väg till Cardiff. Då alla liksom i ett totalt öppet krig mot ägaren, Valdemar Kita. Supporterna demonstrerar liksom före varje match, gör det fortfarande tror jag, mot Kita.
De gjorde en liten sån ceremoni när de gick in med en kista när de skulle begrava klubben.
Precis, de begravde projektet FC Kita.
Mm, så var det. Mm.
Oerhört makabert. De dömdes ut till transferstopp som sen hävdes då. Så allting, precis allting var skit. Kita hade under sina 14 år då omsatt 19 tränare. Och det finns väl en sån bred uppfattning om att han hade förstört då en väldigt klassisk fotbollsförening.
Hur mycket, förlåt för tjejspaning, hur mycket brun hårfärg tror han hade omsatt? Alltså det var ju inte mindre.
Nej, gud.
Tränare.
Nej, alltså enorma mängder. Är väl en ganska så här kosmetisk typ. Jag tror, alltså nu, apropå tjejspaning så får jag killgissa då. Han har väl gjort sina pengar i om det inte är så här, typ linsbranschen eller något. Det känns lite fåfängt också.
Ja. Ah.
Eller ah, trampar jag på en öm tå nu kanske?
Nej, jag tycker ändå vi tackar alla som ser till att vi blindstyren kan få finnas och verka i vardagen. men han känns ju onekligen ett fåfäng. Det är också någonting med det här med män som är ganska... ser lite askgråa ut i ansiktet. Tyvärr så infaller ju den åldern. Men har den
runt liksom, 47-48 någon gång.
Exakt. Men har den här jätte liksom brunröda kalussen. Ja, och det måste vara ett sånt jävla projekt att hålla igång det där. Så fort rötterna växer ut. Alltså det måste ju vara 2 gånger i månaden som han fyller på, tänker jag.
Garanterat.
Men förlåt, nog om det.
Ja, det var ju också så att efter då Emiliano Salas, när han gick bort där så kom det ut sådana här ljudinspelningar då, samtal som han har haft med sin familj där han ringer dem och säger 2 stycken saker. Det första är då att han inte vill skriva på för Cardiff och det andra är att den här Kitado-ägaren, han bryr sig bara om pengar. Vilket ju inte liksom ökade popularitetspoängen för ägaren då. Nej, de var på väg rätt ner i skiten helt enkelt. Mer bakgrund då? Jo, att det som hände då efter Domenech-fiaskot var att Antoine Comboiré kom hem till Nantes förra våren. Comboiré som ju då var före din tid i Paris, va? Eller? Hur länge?
Ja, precis. Det var exakt. Han hade precis blivit ersatt av Carlo Ancelotti.
Just det. Han var ju den sista tränaren då, pre-Qatar. Han var väl där i början, men var ju dead man walking. Man förstod att de skulle in med större namn och då skulle Zlatan och Thiago Silva och Ancelotti in.
Just det.
Men han var där.
Han tog det också väldigt så med sånt jämnmod. Det var bara så här, nej, men nu är det en lite ny era här. Då förstår man att det är andra tränare och så. Man känner att han kanske hade faktiskt samlat ihop till att vara lite sur på att de behandlade honom så kass liksom.
Man kan ju tycka det, men alltså, han ses väl och så också som en gentleman. Alltså, inte i Ancelotti-nivå på något plan, men han skötte det snyggt helt enkelt. Mm, och insåg väl att det fanns en viss fallhöjd om han lämnade PSG.
Just det.
Grejen med Comboiré är att hans hjärta, det fanns i Nantes. Han kommer från Nya Kaledonien. France d'Outre-mer.
Alltså, just det. De har ju fått rösta här va, om självständighet, men röstade nej.
Just det, i fjol någon gång.
Ja, precis. Så det är Frankrike. Vi behöver inte, jag tycker inte från republikens håll att vi behöver vara så korrekta med detaljer, hur mycket de liksom... Det är Frankrike, Simon.
Det är jävla fint att du kan prata om sådana saker i någon form av officiell tyngd nu också.
Ja, precis. Vi med den här medaljen har ju så att säga... Det här är vår officiella hållning, kan jag säga. Because I am a servant of the nation. Frankrike, Nya Kaledonien, Frankrike på andra sidan jordklotet.
Ja, typ 2000 mil från Paris, men fortfarande Frankrike. Mm. Comboiré har beskrivit själv då sin uppväxt på Nya Kaledonien så här. Jag hade en exceptionell barndom, lycklig. 20 meter från vårt hus låg havet. Varje morgon går du upp, du ser oceanen och där finns en horisont. Du frågar dig vad som finns bortom den. Jag längtade alltid bort. Jag ville upptäcka vad som fanns på andra sidan horisonten. Och fotbollen tog mig dit. Den gjorde ju det. Den tog dem till Nantes sena tonåren. Han blev proffs och gjorde sin helt habil, god karriär. Och nu då så kom han hem som tränare.
Just det. Vi är lite, ska vi bara säga, strax öster om Australien, för den som undrar. Inte i Nantes.
Om strax öster är typ 200 mil, så absolut. Det är jävligt långt bort.
Ja, det är riktigt långt bort.
Och Comboiré lyckades ju då med sitt uppdrag. Då. De vann 4 raka i april, de kvalade sig kvar i Ligue 1. Och den här säsongen då har de spelat i princip med samma lag som de gjorde då. det är exakt samma spelare som höll på att åka ur i fjol, tagit en Europa League-plats i ligan och då gått till final i cupen. Och de tog med sig 50 000 supportrar till Stade de France. Och det är klart, jag känner ju så här lite för Nice såklart, men jag såg bilderna på då när cupfinalen spelades från Nice. Plastmassorna sprängfyll liksom, 12-13 000 som kollat matcherna på storbildsskärmar och sådär. Men på Stade de France så var det nästan bara nånt. Det var gult och det var grönt. Brigade Loire som sjöng konstant i 3 timmar. Mm. Man kände till och med på tv. Och men du har ju varit där på Stade de France och vet att det kan vara en ganska död arena liksom, men nu var det fan med som Maracana eller någonting.
Alltså cupfinalerna är ju oftast jättestämningsfulla. Framförallt ja, oavsett om PSG spelar, för att det är ju också liksom nästan enda tillfället där det kan vara alltså, jämnt antal supportrar. Nu var det inte ens det då den här gången, men det brukar vara det är en sån mycket once in lifetime känsla för lag 2 liksom. Mm. Ja, det är borta det andra laget, och nu var det 2 andra lag, så att jag kan tänka mig.
Det blir stort. Och med den bakgrunden så är det bara konstigt att själva matchen liksom levde upp till allt då. Det var, alltså vi fick Stéphanie Frappart skrev historia som första kvinnliga domaren och gjorde en bra match.
I vad då, en cupfinal?
I en fransk cupfinal. Mm. Fabiana Steinhaus har dömt i Tyskland, om jag inte säger för mycket. Hon tror jag att hon har gjort. Mm. Och vi kan också
Tyskland lyssna. Det tror jag är rimligt i alla fall.
Ja, verkligen. Sa inte det? Ja.
Jo.
Det är klart. Och vi kan snabblyssna också på hur det lät i 9:e minuten på Stade de France.
Écoutez le chant pour Emiliano Sala, 9e minute.
Qu'est-ce qu'on a vu de maillot? Qu'est-ce que j'ai vu comme maillot? Emiliano Sala dans le dos, incroyable. C'est fantastique.
Ja, de hyllar alltså Emiliano Sala. C'est un argentin qui ne lâche rien. En argentinare som, vad säger man, inte ger upp eller inte, ja, missar något.
Ja, precis. Exakt så. Som alltid ger allt.
Som krigar på. Mm. Och det är liksom Sala-tröjor i luften och ett sjuhelvetes tryck. Och då precis i början av andra halvlek så får någon straff. Kaptenen Ludovic Blas går fram och Blas var en som i fjol då, när det var som allra mörkast, sa att men vi har faktiskt ett ganska bra lag här. Det är bra spelare, det finns talang och kvalitet i truppen och i gruppen, och alla garvar ju då. Men han hade ju rätt då. Han satte den här straffen och Nantes vann sin första titel på 21 år. Och sen lyfter han pokalen och Comboiré intervjuas i tv. Och säger att det var för supportrarna. De har lidit enormt under Kitas ägarskap. Vi kommer inte alltid överens, men jag gjorde det här för Nantes.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ganska tufft att säga så.
Verkligen. Otroligt. Precis, vi sa just att han är en sån gentleman och känns inte alls som någon konfliktkille. Så ännu mer genuint och respekt och så vidare.
Och han har också då 1 år kvar på kontraktet. Det är väl tveksamt om han blir kvar då, just på grund av att han har den här konflikten med ägaren. Men det här var liksom, jag tycker det var starkt. Det var, om man då vet att Comboiré som spelare missade någons hela storhetsperiod då. Han drog när de blev bäst i Frankrike, när de vann ligan med Makelele och Carambeau. Var ligan 95. Carambeau som också då kom från Nya Kaledonien, Comboiré har kallat honom för sin lillebror. Men nu var det Comboiré som stod här då med sin första pokal med sitt Nantes inför 50 000 supportrar. Han har levt med Nantes i 40 år nästan. Och nu så hade han fått ge dem en titel. Och han sa att Carambeu har sagt till mig att nu har vi betalat vår skuld till Nantes. Vi är inte skyldiga dem någonting längre. Det är över. Där är nog allting som jag vill ha av fotboll och en cupfinal. Lilla utdömda laget som sluter cirklar med en tränare som har sitt hjärta där. Otroligt också, på alla sätt.
Också i en liga där det ändå, eller ja, liga, men i ett land där ligatiteln är liksom, ja, den går knappt att få. Nu gör den ju det för Lille och något undantagsfall Monaco. Men det är väldigt fint att Franska cupen finns. Den är det är en otroligt älskad cup också. Förutom att spelarna älskar den så är det ju en sån liksom lite nästan gammaldags inslag som verkligen lever vidare och som där det ibland är en hel del skrällar då, både på dam- och herrsidan. Du pratade ju om det på damsidan senast om PSG mot Isère.
Just det. Precis rätt. Nej, det är varje år så är det historien om Division 4-klubben eller laget från Guadeloupe som åker och möter Rennes borta i en 16-delsfinal eller så.
Ja, visst.
Rent mediat är det ju en sån otrolig... Den är ju det som FA-cupen kanske var, men kanske inte alltid är längre.
Just så. Precis så. Det är exakt min känsla.
Härligt var det i alla fall. Det,
ja. Nej, men,
det gjorde mig glad.
Precis som alla unnar Milan och vinna Serie A, utom kanske inte alla då i Italien, så unnade ju alla Comboiré och Nantes och ta hem den här. Om man med alla menar alla utom motståndarna.
Just
så
det.
Tror jag ni fattar ungefär vad ni...
Ja, ni som gjorde det tunga jobbet också slog ut PSG ju såklart på vägen.
Mm, just det. Det smutsiga jobbet ska ju också göras.
Så är det.
J'ai fait mieux. J'ai payé ma dette. On a payé la dette de tous les mecs du Pacifique là qui sont passés par le FC Nantes, Christian 42, Barama Rivera.
Det kanske leder oss in på en slutsummering av de europeiska ligorna. Det här kommer låta lite torrt och det är kanske lite torrt också. Men det som faktiskt har hänt i helgen är att många ligor har vunnits eller inte avslutats rakt av, för det är en hel del matcher kvar, men en omgång här och tre där och så. Men en hel del mästare har korat, Simon. Detta har du konstaterat, liksom jag. Till exempel att Chelsea vann på damsidan. Först med att vinna ligan 3 år i rad i Women's Super League då. Svensklaget Chelsea ska vi säga, som har förutom en svensk kapten också en svensk särmålvakt och en svensk... Ja, lite allt möjligt. There are Swedes, så att säga. Men det var ändå en minsta möjliga marginal.
Mm, bra avslutning, får man säga.
Ja, riktigt bra avslutning. Arsenal hade kunnat... Ja, det var en mycket dramatisk sista omgång. För det var ju det som det faktiskt blev där på den sidan. 56 poäng till Chelsea, 55 då till Arsenal, som ju också är en svensk klubb, ska vi inte glömma, för där har vi faktiskt en svensk tränare och...
Som har förlängt.
Ja, just det. Eidevall och en svensk superstjärna förstås i Stina Blackstenius. Jag tittade lite på hur det ser ut då i de fem stora ligorna, de här sidan, och konstaterar då att England är på damsidan, eller ja, på båda sidor faktiskt, blir en liksom förmodligen en dramatik som lever in i sista omgången. På här sidan så vet ni hur det ligger till. Det är ju långt ner till lag 3 som är Chelsea, men det är ju extremt tätt då, mellan City och Liverpool i täten. Inte det där som man ofta... brukar anklaga engelsk fotboll för kanske, att det är, jag menar, det är förutsägbart vilka som ska hamna där uppe såklart.
Mm.
Men det finns någon form av dramatik och spänning i alla fall in i kaklet på något sätt. Spanien då är inte så spännande på damsidan. Barcelona är ju mästare sedan ett tag. Har just nu 87 poäng då för Real Sociedad på andra plats på 60. Faktum är att på damsidan i Spanien så har det ju stått mellan Barcelona och Atletico Madrid de senaste 10 åren. Men nu är väl Barcelona ganska, ja, de är ju tydliga favoriter. Ren mästare i Champions League och så vidare. Atletic Club hade en titel också någon gång för kanske 9 år sedan. Real Madrid då ligger 30 poäng efter Barcelona, så att det är inte så... Den klassikot har liksom inte riktigt kommit igång där än. Vi får se vad som händer. Och på här sidan var väl Real Madrid, de var tryck att göra åt dem i år. Det var väl mest för att det var inga andra lag som var riktigt i slag, va?
Nej, inte i fas.
Nej, de var inte i fas, precis. Och sen Italien då, så blev Juventus mästare för 5:e gången i rad. De sidan, svensklaget Juventus, säger jag där också. Det är så roligt att det går så bra för oss, va? Det var inte för näst sista omgången som den avgjordes på damsidan. Och så mycket stor spänning, kanske man ska säga, för Juventus var väl ganska komfortabla, men det var ändå inte in på mållinjen någonstans. Och på här sidan vet vi hur det ligger till. Där är det, kommer det avgöras förmodligen i allra sista, ja, inte vet jag, minuterna kanske av Serie A i år. Tyskland är ju ett litet sorgbarn på här sidan. 10:e raka ligatiteln tog Bayern München i år då, 23 april redan, så det var ju inte så mycket att bråka om där på den sidan. På damsidan då, ja, svensklaget Wolfsburg vann ligan i helgen var också, tror jag. Näst sista omgången då för Bayern München just, och det är de som det har stått mellan de senaste 10 åren. Förra året vann Bayern München, i år vann Wolfsburg. Bayern München hade ett par raka innan dess, och sen så det har växlat lite fram tillbaka då. Man får leta nästan 10 år tillbaka till man hittar Turbine Potsdam, gamla storklubben som har blivit lite avhängda. Men Tyskland har faktiskt också ett tvålagsrace på damsidan, eller också, de har det ska jag säga, de har ju inte det på här sidan riktigt. Och Frankrike har vi ju, Frankrike är väl kanske det stora sorgebarnet. Om man tittar på de senaste åren så är det ju så att PSG har inte vunnit 10 raka år. De har ju faktiskt gjort bort sig och tappat förra året då till Lille, och man tappade titeln till Monaco under Mbappés jättegenombrottsår där.
Och Montpellier.
Ja, precis. Det började det bli 10 år sedan ändå. Ändån. Men exakt. Och på damsidan så ligger Lyon nu 5 poäng före PSG. De ska mötas då i näst sista omgången. Men det är väl rimligt att tro att Lyon löser det, för att de tappar nog, även om de skulle tappa den matchen, så tappar de nog inte.
Nej, det är färdigt.
Sista. Vad ger detta då vid handen, Simon? Att det inte är så där satans förutsägbart ändå. Alltså, det var i alla fall min känsla när jag gick igenom. Jag kände att nu, och framförallt så hade jag glasögonen som var lite att nu är det också väldigt liksom hugget i sten på damsidan, och att det är lite av en fara för sporten. Men man får nästan säga att det inte riktigt är så då, med något undantag. Barcelona kommer dominera de närmaste åren, sannolikt på damsidan. Och Juventus ligger väl bra till att få en liknande svit. Men det är ändå inte så att Juventus är utan utmanare, och framförallt har Lyon och PSG liksom en evig... PSG nafsade Lyon hela tiden i hasorna och vann ligan faktiskt förra året.
Det man känner är väl lite sådär, alltså, om man överför till damsidan också, att det här snacket om Superligan, så den finns ju redan. Alltså, du vet vilka de här klubbarna är som kommer att finnas och slåss i toppen hela tiden. Sen om det är Manchester City eller Liverpool som vinner, det är ju kanske, eller Arsenal och Chelsea på damsidan, så det är, vi har de klubbarna vi har som kommer fortsätta göra upp de kommande 20 åren också. Förmodligen. Och i Tyskland har det funnits en diskussion kring där FC Bayern ser ut som att de är liksom längre ifrån än vad de nästan någonsin har varit, för att det som har hänt är att Edvard Dortmund så kunde du utmana kanske för 6-7 år sedan, men nu så försvinner. Har du en Haaland så är han borta till Premier League. Att Premier League suger ut hela liksom mellanskiktet av spelarna tidigt. När du är 18, 19, 20 så då signar du för en bra Premier League-klubb om du är en duktig spelare. Så är du inte Bayern München så kommer du inte vara kvar i Bundesliga särskilt länge. Vilket gör att FC Bayern kommer att fortsätta dominera och vinna. Och så tror jag att det är på väg att bli väldigt många ligor överhuvudtaget.
Just det, men det kan fortfarande vara så att ja, det är på här sidan då, men det kan, och kanske det kan hända på damsidan också för all del. Men det kommer fortfarande vara så att de flesta ligorna ändå har ett par utmanare om titeln. Och det är kanske extra spännande att se vad som händer på damsidan nu, just om det kommer cementeras mer. Eller om det kommer vara så, eller om det snarare är så att, vilket jag tänker, att det finns otroligt mycket marginal och gå in med liksom pengar och höja kvaliteten och ja, värva ihop de bästa på damsidan som fortfarande är lite jungfrulig mark, och att man faktiskt kan göra som PSG bara bestämt sig för, att nu ska vi utmana Lyon, och sen tog det ganska många år och de är inte riktigt där än heller, men det går ju så att säga på ett annat sätt kanske i liksom områden där tillväxten är, alltså den, vad ska man säga, den är inte helt jämn, den drar lite åt olika håll samtidigt.
Ja, så skillnaden är väl också att det för kanske 5-6 år sedan kunde man tänka sig att en svensk klubb fick en duktig sponsor och klev in med 20 miljoner kronor, och då skulle du kunna blivit världens bästa lag på damsidan i princip. Mm. Nu så är det ju, när de här stora klubbarna har gått in med sin så totalt överlägsna infrastruktur, så är det så oerhört svårt att konkurrera med dem. Alltså Turbine Potsdam blir de trea i år. Jag tror det, men alltså, det är klart att de kommer kanske inte kunna vara med och hota mot de stora bundesligajättarna från här sidan som har liksom allting annat gratis, både varumärkesmässigt och logistiskt då. Det är väl det tuffa, men någonstans så tänker jag
för dem att konkurrera med lagen på här sidan, ja, Turbine Potsdam.
Oftast.
De bara, vi försöker.
Vi försöker. Mm. Nej, jag tror att lite så, de här senaste veckorna har ju visat mycket liksom, när du har då där kuppen, alltså, som jag pratade om förut, att det ger oss saker som vi egentligen har saknat i den nya fotbollen, att ja, här kan någon stå ett år efter dunderkrisen och faktiskt lyfta en pokal, eller i Tyskland där Freiburg då med, ja, har du Christian Streich som gör ett superjobb, så kan du gå till kuppfinal och till och med utmana om en titel. Det gör någonting med oss att det kan vara så, eller för all del med hela Conference Leagues succé, får man väl säga, att det svarar mot ett behov som ändå finns, att det inte alltid är Manchester City mot Real Madrid, utan att det faktiskt kan vara att Roma
mot Real Madrid.
Nej, men alltså i Conference League, att även Roma, Marseille eller vilka de nu har kan vara där och tävla om en pokal. Att intresset för C-turneringen nästan så här, trumfar, eller i alla fall spelar mot intresset för Champions League. Inte publikt såklart, men emotionellt i alla fall. Att det där,
ja, nej, men jag skriver under på den analysen, och det är klart att det blir tydligare och tydligare vilka två, tre lag i varje liga som sticker ut, eller vilka som kommer ha med, som du säger, de närmsta i alla fall 10 åren någon form av dominant position. Men det man kan, och det är tråkigt om det håller på något av de andra lagen, så är det ju oundvikligen. Om man nu bevakar spektaklet som vi gör utifrån och kanske inte har, i alla fall inte jag, några speciella vad ska man säga, lojaliteter, så är det ju det enda man vill. Om man inte kan få detta att uppsticka laget som vinner och kommer liksom från, inte vet jag, 10:e plats förra året, men nu du vet, satte man en fot rätt och fick en bra spelare och så löste sig. För den tiden är kanske över där man kan tro att 10 lag är inblandade i liga. Alltså det är ju allsvenskan typ som det kan ske. Men om man kan få det, så vill man i alla fall ha spänning in på slutet, och då får det vara mellan 2 eller 3 lag. Och det, så har det faktiskt varit i år.
Ett oligopol, eller vad heter det?
Just det, exakt så. Med undantag då för Barcelona på damsidan och Bayern München på här sidan. Ja. Och PSG på här sidan. Och Real Madrid då, just i år på här sidan. Så det kanske är ändå så att damsidan är lite mer spännande nu, även om strukturen kommer sätta sig ganska tydligt där också. Så är det ändå, vi har fått en del gött med oss in på vårkanten, det är väl det jag försöker säga. Ja. Och det är fortfarande några ligor kvar som lever och som kommer vara otroligt spännande att följa. Och det, får man det, har man det den 10 maj, va, då tycker jag ändå att man får vara lite halvnöjd. För så här har det inte varit alltid de senaste 5-10 åren.
Nej, vi ska inte gnälla. Jag kan gnälla lite. Mitt sista gnäll är att jag tycker att det är så här ovärdigt med, alltså, där utvecklingen har landat i att nu är det då derby i norra London på torsdag. Och att det är klart att det derby är alltid oerhört, oerhört viktigt, men att det är så extremt viktigt. Ja, men varför är det det då? Jo, för att det handlar om en fjärde plats. Att fjärde platsen väger tyngre än en kupptitel till exempel, tycker jag är sinnessjukt. Det går emot hela spelets idé att just, ja, att det handlar om Champions League-pengarna, om skattekistan där. Att det är, de flesta klubbar skulle hellre välja den sista Champions League-platsen än att faktiskt få lyfta en pokal i en kupp.
Gud ja, nej, det är verkligen inte någon superutveckling. Vad ska man göra åt det då? Kasta in en plats åt kuppvinnaren kanske?
Ja, till exempel det. Mm. Det är en bra början, faktiskt. Ja, vi är väldigt glädjen. Det är kul att det är maj, det är kul att det lever på sina håll.
Fotbollny, radikal.
Vet du vad som är kul? Eller inte jätteroligt, kanske tragikomiskt snarare. Det är det här. I lördags, 7 maj, så höll de en sån fin slutmiddag, en galamiddag på Radisson hotellet i Jersey. Jersey Bulls skulle fira då sin ganska fina säsong i den engelska 9:e divisionen.
Och vi är i öarna nu, eller?
Ja, vi är precis vad vi är. Öarna utanför öarna. Galans höjdpunkt skulle vara då att en sån här känd gäst som vi ofta har på den sortens tillställningar, gamle Southampton-ikonen Matt Letizia skulle komma dit. Man älskade ju Letizia. Letiz, spelaren, he don't give a piss och så vidare. Han som, ja, ni vet det där, han missade aldrig straffar, han var en one club man och han gjorde massa drömmål. Och min favoritstory är väl när han skulle starta mot Italien i VM-kvalet, måste vara till VM 98 tror jag. Och hans brorsa läckte ut startelvan i medierna. Vilket gjorde alla vansinniga. Men det går inte så bra för Letiz längre.
Alltså?
Nej, jag vet inte om du har följt med, men han, om vi liksom summerar då hans utspel, som jag tror man kan kalla det, de senaste åren, så har han har pratat om UFO:n. Han har kallat Black Lives Matter för en nymarxistisk grupp. Han klev ut då i början av covid där och sa att hela pandeminarrativet var falskt, att det kanske var, ja, hur vet vi att det inte är skådespelare på de här bilderna från Kina? Och han kallade de här PCR-testerna för det största bedrägeri som någonsin drabbat mänskligheten.
Oj, va? Mm. Okej, okay. Någon form av så amerikansk New Age då, slash Trump-anhängare låter det som.
Ja, väldigt mycket åt det hållet.
En sån amerikansk yogamamma.
Ja. Han fick då, fick han kicken från, han var ju så expert på Sky och fick kicken då efter den här pandemiuttalandena som inte landade så jävla bra när folk dog i parti och minut i England. Men han drog inte jättemycket lärdomar av det, och nu från, ja, härom sistens så retweetade han en och skrev under då på en tweet från något som heter Unity News, som är en sån här högerextrem nyhetssajt som drivs av en av ledarna i UKIPs ungdomsförbund. Och de här Unity News jobbar väldigt mycket med konspirationsteorier. I tweeten stod det så här: media ljög om massförstörelsevapen. Media ljög om covid. Media ljög om Hunter Bidens dator. Men det är klart att media säger sanningen om Butcha.
Oj.
Då
vi är på den nivån.
Det är precis på den nivån. Då blev han också av med jobbet som ambassadör för Southampton.
Men snälla någon.
Man känner ju att man blir så här lite glad nästan över att Lena Hussein bara har radikaliserats lite lagom.
Ja. Ja, det kan vi prata om en annan gång, men jag är så otroligt icke-upprörd över att han håller på SD. Men skit i det.
mer tippat i alla fall än UFO och
alltså det, ja, det går ju helt i linje med allt han är. Det är bara så, tror ni att Sverigedemokrater har hon typ och sitter och äter spädbarn? Alltså det är ju goa, det är ju klart att det är mycket goa gubbar som...
Det är demokraterna som gör.
Det är där vi ska ta striden, kamrater. Mm, skit i det. Butcha var ju lite värre då, för det hade ju inte Glenn ifrågasatt, tror jag.
Han hade tyckt att det vore både fittigt och röva.
Ja, så exakt. Ja, det var ju det som Hitler gjorde, var ju fittigt.
Mm.
Exakt. Enligt en berömd Glenn-tweet.
Ja, men vi får återkomma lite kanske till vår diskussion om vad vi ska göra för att rädda sådana här fotbollslegendarer från... Ja, i efterlivet från sig själva.
Mm.
Jag vet, vi lanserade väl någon sorts teori om att de kanske borde börja kriga istället. Men jag har senaste veckan annat att de kanske borde börja med musik istället. Bear with me. Jag har två stycken favoritnoteringar. Och det här känner jag att jag måste tala om för er, som du är tjej och jag är kille. Sådana här statistiska favoritnoteringar från säsongen som gått. Den ena då från 0-0-matchen mellan Blackburn och Millwall i mars, när Millwall noterades för 0,0 expected goals. Det tyckte jag var festligt. Den andra kom nu i veckan då. Leo Messi slog rekord då nämligen. Ett statistiskt rekord i ligan. Jag vet inte om du noterade det.
Nej.
Det var inte flest mål. Det var inte flest assist heller.
Nej.
Det var inte flest key passes och det var inte flest rätta passningar eller så. Nej, han slog rekord i antalet träffar i stolpe och ribba för en säsong.
Jaha! Oj!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Yeah.
No Messi. Pings it. Oh, he hit the woodwork again.
Vänta, slog han rekord? Blev han bäst i år på det? Eller blev han alla tiders bäst på att träffa stolpe och ribba?
Ja, som man brukar säga vad det gäller klimat, sen mätningarna inleddes, oh, så har det aldrig någon under en och samma säsong träffat virket så ofta som Leo Messi gjort i år.
Gud, vilken bra metafor för hans säsong ändå.
Visst är det det. Han har det inte så lätt i Paris.
Nej.
Vilket ju såklart kan bero på att de inte spelar som Barcelona eller att han inte är omtyckt på samma sätt. Men jag tänker att det också kan bero på att han saknar sin bästis.
Ja.
José Manuel Pinto. Du saknar väl också honom, tänker jag?
Ja, alltid. Ofta och intensivt.
Jag utnämner honom till vår favoritreservmålvakt i strid med Pepe Reina och Rémi Fercoutre. I Barcelona.
Pepe Reina är ju fascist, så att jag saknar honom så mycket. Ja, men visst.
Du tänker så. Då är han cancelled i din värld.
Jag tycker inte det finns väl någon form av skala mellan att vara cancelled och inte till och inte vara ens favorit, eller är det?
Nej. Inte 2022, tror jag inte att det var det faktiskt.
Okay. Nej, just det. Nej, okej, okay, förlåt.
Vad drar du din röda linje någonstans?
I don't love him, but okay.
Ja, alltså grejen med Pinto var ju att han inte bara var fotbollsspelare ens när han bara var fotbollsspelare. Han var ju Messis bästis då, vilket bara det tycker jag var fantastiskt fint. Även rent visuellt var det fint att tänka sig att de var polare.
Mm, det var lite det här vanliga när man är så nära någon stor stjärna. Att man får ju känslan av att det, alltså lite, han hade väl lite Chippen Wilhelmsson-rollen där. Att bästis, men också kanske passa upp och eventuellt alltså, skräptunna också, möjligen.
Det är bara att det var så inverterat. Alltså i Chippen Zlatan så var Chippen Asterix och Zlatan Obelix. Här är det lite tvärtom ju.
Ja. Det är helt sant.
Om han säger 10 saker så kan jag ta det. Och så säger jag en sak så blir han värre för han att ta det. Så det var väl lite så. Han lackade lite.
Faktiskt. Han, det som Pinto gjorde var att när de var på bortaresor och sånt så satt han och pluggade ljudteknik. Och startade sen en sån här egen musikstudio nere i Cádiz. Nere på Solkusten. Blev producent. Och vad har hänt då? Jo, han har fått en Grammy i latino-genren.
Så där.
Mm.
Mm.
när pandemin kom så satt ju inte han på kammaren och radikaliserades och läste högerextrema medier direkt. Han blev inte ens rasist eller fascist. Han startade istället en sån här folkrörelse då där spanjorer följde hans träningstips. Lite som Sofia i Sverige, om du...
Mm.
Fast yngre och lite fräsigare.
Mm.
De följde hans hopprepstips. Det var han sysslar med nu. Han gör så ett träningsprogram för hopprep.
Jaha. Tar han upp då ena hopprepet och mimar emellanåt?
Ja, jag ville tänka att han gör det.
Till sin egen musik. För han hade faktiskt en studio i Barcelona också. Messi tittade förbi där ibland. Det var ju lite oförglömliga bilder. Så att han, det var som att musikkarriären fick löpa lite
parallellt,
dubbelt. Ja, men det är ju jävla drömjobb att vara andra slips i Barcelona alltså. Jag tror verkligen att det var bland det roligaste man kan göra de åren. Veta liksom att jag har absolut ingen chans att ta ifrån Victor Valdes den här platsen. Jag har inga ambitioner i det heller. Jag är bara en god gubbe med fläta som gör musik, håller Messi på bra humör och får spela kuppspelet.
Får spela Copa del Rey. Ja, perfekt. Möta, jag vet inte.
Alcorcón.
Alcorcón på bortaplan. Och inte ha svin mycket att göra.
Nej.
Nej, jättebra. Och därför så, han tränade tydligen hårdast av alla.
Noll expected goals mot sig hela tiden.
Nej, men han kunde ju träna väldigt mycket och tränade tydligen redan då väldigt mycket med hopprep just. Det är också spännande att se att han, man har alltid undrat hur han skulle se ut utan sin väldigt expressiva frisyr.
Mm.
Och det visar sig att han ser ut lite som Giroud ungefär, utan.
Ah.
För han har bytt frisyr nu då.
Ja, måste säga att jag vill googla lite här i bakgrunden så att säga.
På internet?
Googlar jag på internet.
Ja. Mm. Det är bra det, knappa in. Mm. Han har också ett Instagram-konto, bland annat då häromdagen så gav han sådana boktips till barn. Han ser bara ut och mår så otroligt, otroligt bra. Väldigt, väldigt långt från radikalisering.
Acabo de terminar de leer esta novela Aleinoa en el bosque tras la colina de José Márquez Romero. Ya os digo que es una lectura que tenéis que hacer. Os la recomiendo 100%.
Det är den goda sidan. Tyvärr så är han också då väldigt långt från Lionel Messi som bara träffar stolpen och ribban.
Ja.
Lite glädje.
Ja. Nej, precis. Han kanske hade PSG gjort läxan ordentligt så hade de ju vetat att det kanske hade varit värt att lägga en halv månadslön på att ta med Pinto till Paris.
Alltså, absolut.
Ja.
Den
köra runt sedan lite på Messi, liksom. För nu läste jag att Messi hatade trafiken i Paris och det var liksom, fick honom att tappa allt hopp och vilja flytta härifrån och så vidare. Tänkte jag ha Pinto där som chaufför och lite så god gubbe.
Fantastiskt.
Ja.
Hur gör man för att inte bli hatad i trafiken i Paris? Fråga.
Nej, det är alltså det enda man måste, konsumenttips då, det enda man måste undvika till absolut varje pris, det är att hamna i den så kallade rondellen kring triumfbågen. För det är djungelns jävla lag alltså. Och där jag tänker att det är där, återigen en metafor, det är där Messi sitter vecka ut och vecka in och kommer inte ut liksom.
Just det, han träffar bara stolpen.
Ja,
ja.
Jag ska här kan jag ta av, va? Nej, fan, det kommer en stor Range Rover körde förbi.
Just det. Jag ska runda av lilla segmentet med en målvaktspassus till på musiktemat. Mellon, är det något som du tänker titta på i helgen? Nej.
Det är den stora. Jag tycker den, alltså, är jag hemma och har inget annat för mig så tittar jag gärna på den. Jag är ju som en annan stor svensk internationellt känd hallänning i det här fallet. Jag är ju europé, va, säger man. Däremot, jag tittar ju inte på Sverigemello, tycker jag inte så mycket att lägga energi på. Men jag tycker att det är lite roligt att se hur liksom den franska kandidaten ser ut och så vidare.
Exakt hur slagen låter i år.
Mm.
Jag kan ge dig en favorit så här i förskott.
Mm.
Alltså om man med favorit menar någon som du kanske kan hålla en tumme för. Årets José Manuel Pinto i Mellon är Belgiens bidrag.
Alltså?
Jérémy Maquez.
Det var ju helgen. Det var ingen som sa något om.
Nej, du vet.
Ja.
jag tror att de gör så att de väljer en kandidat. Alltså att de har inte sådana tävlingar. Och hade du förhört dig om vem som representerar dem, så hade du fått veta att det är förra årets The Voice-vinnare. Någon sån talangtävling. Mm. Han vann The Voice då, sen utsågs han då i september i fjol till att du ska representera Belgien i Schlagerfestivalen.
Det är exakt det som nästan alltid händer i Sverige också, för att vi tar då omvägen via fyra deltävlingar och andra chansen och da-da-da. Men det är ju alltid den som vann Idol några år tidigare.
Ja, du tänker så. Jag tror du menar att det var uppgjort på förhand, att det var någon slags konspirationsteori du flög här.
Jaha, nej. Nej, det vågar jag inte riktigt ta gift på. Men det är jävligt mycket strul med den där appen, va, Simon? Det har du hört.
Ja, om du säger det så.
Mm. Nej, vi ber om ursäkt för det på SVT. Den var överbelastad.
Mm, så att, hela tiden.
Ja, precis. Det finns något case att driva där också. Mm. Men okej, okay, The Voice. Ja, nej, men det är ju de som tar över väldigt mycket. Det har till och med en sån mello-nolla som jag har noterat.
Just det. Det var inte det enda som han gjorde i september, ska sägas då. Han skrev också sitt första professionella fotbollskontrakt.
Jaha, Kevin Walker med andra ord.
Ja, precis. Fast han är målvakt då.
Ja, ännu bättre.
Som Pinto. Mm. Och signade då med Excelsior Virton i andra ligan i Belgien. Jag tror att de åkte ur med dunderbrak. Kanske beroende på att Marquez tog ett sabbatsår för att han skulle satsa på musiken. Mm. Men jag håller på honom för att han älskar musik, han älskar fotboll och han älskar, gissa den tredje.
Droger.
Exakt.
Nej, kanske inte om han spelar fotboll. Nej, han älskar att bada bastu.
Ja, det är bra nära. Geologi.
det var lika långt bort ungefär. Alltså. Mm.
Han ska plugga det sen efter karriären har bestämt då, för att han, med motiveringen att han älskar allt i världen. Och då ligger geologin nära till
här. Ja, det är klart. Man ska göra någon genomskärning eller vad det heter. Så, ja, han älskar allt hela vägen in till det brinnande klotet på insidan någonstans. Något
precis
sånt.
Så.
Vilken underbar typ.
Mm, tycker det. Mm. Min favorit. Bra låt också. Catchy.
Ja. Får vi lyssna på den?
Jag tror att den kommer. Jag tror att juniorlaget Julia Karlsson, lagkaptenen, kommer säkert klippa in den. Sometimes I feel down. Sometimes I booze. Sometimes I fall. Sometimes I do wrong. One day I'm cool. One day I'm cold. I'm gonna miss you.
Intressant då, angående Mello eller Stormello, Eurovision va?
Just det.
För att jag noterade ju att du säger Belgien, men jag säger, eller du sa på förhand, fast Ukraina hade jag nog bettat på, om det nu gick att betta. Simon Bank, mina vänner, som undrar om, som tänker sig ett parallellt universum, om det går att betta på vem som vinner Eurovision Song Contest. För de är stora favoriter, som vi har förstått det, utan att, ja, av uppenbara skäl då. Och man ska tydligen ha en hyfsad låt också och liksom backa upp det hela med. Frågan är om man vågar inte rösta på Ukraina. Eller frågan är om, som jurygrupp i alla fall, om man vågar så att säga hålla dem utanför topp tre. Det är ju en ytterligt geopolitisk tävling. Eurovision Song Contest. En annan geopolitisk tävling då, Simon. Fotbolls-VM i Qatar.
Just det.
Ukrainas herrlandslag har ju fortfarande chans att nå dit. Ni vet att den playoff-gruppen blev uppskjuten efter krigsutbrottet. Och Ukrainas alla inhemska spelare, alltså de landslagsspelare som inte är igång ute i Europa av olika skäl, utan som hör kanske till den hemmaligan, har samlats i Slovenien på något ganska långt uppladdningsläger. Mycket för att ha något att göra, tror jag. De är, vad ska man säga, militärpliktbefriade Det är för övrigt deras grupp i Eurovision Song Contest också. Det är väl en hel, jag tror att det är en killgrupp i år. Mm. Varav en valde att ändå strida. Så han har gjort det då, men kommer väl till ja, lördag. Eller vad det är. När det nu, eller om de ska spela semifinal möjligtvis i Eurovision. Men de gör några sådana här undantag då. Och på det slovenska lägret för Ukrainas landslag så har The Guardians Nick Ames slagit ner, eller gjort ett nedslag och pratat med spelarna. Och jag tyckte att man fick, vi har ju liksom snackat ner Qatar-VM ganska mycket, du och jag, i den här podden och i andra sammanhang också, och det finns det goda skäl att göra. Men så liksom bubblar det upp så här sidospår som är lite fina ändå. Där en ukrainsk spelare säger att om vi kommer till Qatar så kommer jag ändå känna att, eller om vi tar oss då till Qatar, så jag har levt mitt liv med någon form av mening, eller ja, då var det någon mening med allting. Och det här är ju förstås ett gäng djupt traumatiserade och utsatta killar och män i 20- och 30-årsåldern som har förstås nära och kära som är indragna i det här kriget som alla andra, och som försöker att bara fokalisera eller foka på den här uppgiften som är då att först och främst slå ut Skottland i semifinal och sen Wales då i finalen. Är det så att det skulle varit, hur vet de att det är Wales i final, Simon?
För att de spelade ju på ordinarie datum.
De spelade, där har vi det.
Mot Österrike.
Mm, så fint att du kan täppa igen med luckor i direktsändning.
Just det.
Mm. Vågar man slå Ukraina i en semifinal eller final i playoff till Qatar? Det är väl min stora fråga.
Ja.
Skottland. Hur går man in i den här matchen liksom? Tänker man den här klassiken då att bästa sättet och det enda liksom ärfyllda sättet är att ge dem en riktig match, antar jag.
Det måste ju vara så, alltså den här någon slags yrkesheder och allt, men jag alltså om man inte ska fjanta sig så tror jag tror verkligen att det finns en relevans i det. Man har sett så oerhört många fotbollsmatcher som på någon sorts mentalt psykologiskt plan avgörs av den större berättelsen. Mm. Ofta liksom inuti en, liksom en matchuniversum på något sätt, att du känner att ja, nu är berättelsen, alltså för att ta typexemplet eller a priori-exemplet Liverpool-Milan, där Milan är vinnare så länge som Milan känner att den här matchen handlar om oss. Det är Paolo Maldini gör mål som han aldrig gör och vi har vunnit. Och de har vunnit ända sig som börjar känna eller misstänka att tänk om den här matchen inte längre handlar om oss. Tänk om berättelsen handlar om de andra istället.
Mm.
Och det kantrar över ända till en straffläggning på slutet där man känner att amen, nu är vi är inte ens med här längre. Och jag tror inte bara att det handlar om vet, den yttre vågen av att ja, nu är det laget bättre för att de har gjort massa mål. Utan också på någon slags, vi alla formade alltså genom hela mänsklighetens historia av berättelsen och någon form av tro på det högre och större och eviga för all del. Så jag tror att det farliga som finns är att känna att man inte längre är huvudperson i berättelsen om sitt eget liv. Och här kan man absolut tänka sig, jag tror inte att det kommer vara så i förväg kanske på så mycket, på så många sätt, men säg att du skulle hamna i den situationen, en straffläggning mellan Wales och Ukraina. Hur känner man då? När liksom hela, man vet om att hela världen vill och tänker och förväntar sig att det här ska bli det där Hollywood-slutet som ger oss hopp om en värld.
Jag menar det. Det är då, inte helt lätt.
Då är det inte helt lätt längre.
Plus att det också, det är väl en sak om man känner att hela världen är emot oss. Men här är det ju så, hela världen håller på Ukraina och kanske vi lite grann också, egentligen. Ja, det är verkligen inte någon lätt, alltså det är ingen, jag tror att det är, om den här matchen är supertuff då för Ukraina att spela, så tror jag den är minst lika jobbig för motståndarna, för att man kommer ju känna att man att det nästan blir fel hur det än blir på något sätt.
Mm. Ja, nej, det är
Det är inte det. Men det sagt håller jag på Skottland.
Ja, ja. Jag vet
det, att, men det gör jag alltid.
Ja, och Skottland, de vet att när de skulle möta Ukraina så blev det ju en träningslandskamp istället mot, nu tror jag att det var Tjeckien de mötte, där man nu då samlade in pengar till,
väl,
till
Ukraina. Det var vi som mötte dem?
Efter, ja. De spelade, när de skulle ha spelat semifinal, sen när Sverige mötte Polen.
Jaha, okej. Okay. Mm.
Så då gick ju förloraren i,
just det,
i Sveriges match mot Skottland istället.
Mm.
Om jag minns rätt, det är en evighet sen. Och ett krig sen också för all del.
Mm.
Nej, det kommer ju vara en, alltså, oerhört speciella matcher, såklart, på alla sätt.
Mm.
I skuggan. Litet men stort.
Är det okej ens att hålla på Skottland för att det hade varit ens default-läge?
Ja,
annars?
Jag tycker det.
Mm.
Som en svensk förbundskapten hade sagt, för mig det handlar om respekt.
Mm. För mig i grunden det
precis.
Respekt.
Bra! Ja, det kommer vi se. Jag ska också göra en snabb återkoppling till förra veckans avsnitt. Då pratade vi om Lecce. Ju.
Ja.
Oh. Som ju gick upp.
Ja.
John Björkengren kom in och spelade de sista minuterna när Lecce kom tillbaka till Serie A.
Mm.
Det var ju synd.
Alltså.
Eller kul. Men vi ville ju ha det kvar med Serie B, var vi överens om.
Ja, just det. Det var ju sant. Men det var ja.
Livskvalitetsmässigt tufft för John Björkengren. Men han får väl stå ut med det helt enkelt.
Inte pasta varje dag längre. Vad
nej,
fasen.
Precis.
Mm.
Men det jag tänkte berätta är att det var ett lag till som gick upp i Serie A.
Mm. Cremonese.
Cremonese, och det hände två stycken stora saker i Cremona då i helgen. Där det ena såklart var att Cremonese gick upp i Serie A efter, vad är det, typ 30 år i längre ner.
Mm.
Det andra var då att det var premiär på operan i Cremona. En folklig opera, en sån här buffa-genren av operan som heter då The Sweet Silence in Cremona har de satt upp där.
Mm-hmm.
Och jag har egentligen inga andra skäl att berätta det annat än att det är en fantastisk liten historia.
Vilket ju brukar vara ett bra skäl att berätta saker.
Jag tycker det. Ja, men fotbollslänken är väl bara det då. Ja, det händer precis samtidigt. Cremona är alltså inte en, det är ingen stor stad, 70 000 invånare eller någonting.
Mm.
Och inte primärt känt för sin fotboll då, utan för sin musik. Det var där som Antonio Stradivari levde på 1600-talet.
Jaha!
Mm.
Mm. Vi är i norra Italien. Ska jag bara få lokalisera oss lite grann?
Ja, vi är väl alltså, Milano, inte långt utanför Milano skulle jag säga. Milano, Parma, precis. Däremellan någonstans.
Exakt så. Man kan dra, om man vill så kan man dra ett raksträck mellan Milano och Bologna, och då är man nästan mitt emellan, lite närmare Milano. Mm. Var Milano ligger får ni ta reda på själva.
Ja, vi kan inte göra allt jobb.
Exakt.
Eller hur? Ja, de är fortfarande bäst i världen på att göra violiner i Cremona.
Mm. Mm.
Det finns hundratals små pittoreska butiker med stråkinstrument helt enkelt. Och det här då, The Sweet Silence of Cremona.
Mm.
Jo, ett libretto då, det skrevs för efter en händelse för 4 år sedan ungefär. När då det var ett projekt där 4 stycken violinister skulle spela, de skulle provspela sig igenom då ett gäng unika instrument från 1600-talet och 1700-talet.
Mm.
För att man då skulle banda ljuden.
Historieätarna fast musik.
Ja, precis. Och men de skulle banda det då i någon slags sån här ljudbank då som framgent kommer leda till att du kommer kunna liksom kopiera ljuden från en 1700-tals Stradivarius utan att då spela på en 1700-tals Stradivarius. Kom förresten en forskningsrapport i veckan om vad det är som gör Stradivarius-ljudet unikt. Besvikelse i svaren. Det var mest att det fanns någon timbre som var unik. Jo, men varför är timbre unik? Det kunde man inte svara på. Men den var ju för unik.
Ja, men det är väl allt man vill. Att det inte ska gå att reda ut riktigt.
Ja, verkligen. Magin blir större på det. De skulle då sätta sig i de här 4 stycken och spela igenom alla instrumenten och banda det. Då, Cremona är då rankat som ett världsarv, står på UNESCOs lista för just då sina violiner. Mm. Det skulle ta ett par dagar att spela in det här. Och vad är en förutsättning om man ska spela in saker, den här sortens ljud? Jo, det måste ju vara tyst, va?
Julia Karlsson, tror jag du skulle säga.
Det är med. Vi ska skicka henne till Bologna, har jag tänkt. Borgmästaren i Cremona gick alltså ut med ett dekret om tystnad i stan. Nu ska här spelas violin, så trafiken måste dras runt och i stadskärnan så ska det banne mig vara tyst, för inget får störa inspelningarna. Så ja, nu finns det en opera då skriven, nyskriven opera om de här dagarna. Och då när Cremonese gick upp i Serie A så firade man förstås då på Piazza Stradivari. Där var det inte så tyst. Det var fint.
Beautiful, ja det var verkligen. Underbart. Jag ska inte göra så mycket då av outrot, mer än att precis som du knyta an till förra veckan kanske. För då pratade vi om en stad som kanske är mer känd för sin fotboll än sin musik. Och där man åkte till Liverpool, som är lika känt för båda. Alltså Villarreal, eller Villarreal som det heter på det inhemska språket. Och jag hade inte gjort läxan förra gången, men skam den som ger sig. Så nu har jag i alla fall lyssnat på vad ska man säga, kastiansk pop här i dagarna tu från Villarreal. Och tror det eller ej, Simon, men det var ganska gött, va? Det finns en hel del, framförallt så ganska mycket sådana klassiska gitarrister från liksom Bellmans epok då, som ska ha utövat sitt värv i och kring Villarreal. Men framförallt så har vi en sorts 80-talsgrupp som jag tycker slår det mesta. Man kan absolut glida in på YouTube för att få frisyrerna och dansen och de liksom storrutiga skjortorna och kanske saxofonen också för all del, de lite pösiga kavajerna över hela. Men vill man inte det så kan man bara så att säga blunda och lyssna på när vi lämnar dagens avsnitt med hjälp av Cuentos Chinos och låten Cuatro Mexicanos, fyra mexikaner. Och så får ni ha det så bra helt enkelt. Och hoppas ni hämtat det till nästa vecka. Då hörs vi igen.
Ska vi spela den för Henrik Rydströms stora syster?
Kan vi absolut göra.
Vi gör det.
Adiós amigos.
Hasta luego. Cuatro mexicanos quisieron partir de su patria chica hacia Pekín. Cuatro mexicanos quisieron partir de su patria chica hacia Pekín. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.